Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag informera om vår bibelhelg den 9 och 10 maj över Esters bok. Det är vår lärare i missionsvetenskap Erik J. Andersson som undervisar tillsammans med Timo Lato. Erik har skrivit en bok över Esters bok och den boken ingår i anmälningsavgiften. Gå in på vår hemsida för mer information och anmälan. På vår hemsida kan du också läsa om årets sommarbibelskola för unga vuxna. Ett ypperligt tillfälle, 3 dagar i augusti, för fördjupning för unga och kanske också för någon en aptitretare för teologiska studier på FFG i höst. Men nu Daniel Johansson.
Andra årgångens evangelium för tredje söndagen i påsktiden kommer från Johannes 10, verserna 11 till och med 16. Texten kommer från det stora avsnittet om den gode herden i Johannes 10. Jesus talar inledningsvis om herdeuppgiften på ett allmänt plan för att därefter framställa sig själv som dörren till fåren i vers 7-10. Och i vårt avsnitt talar han om sig själv som den gode herden. Vi kan dela in evangelieläsningen i 4 avsnitt på följande sätt. Först, Jesus talar om sig själv som den gode herden som ger sitt liv för fåren i vers 11. För det andra, den inhyrde herden och hans brister i verserna 12-13. Den gode herden som känner fåren i verserna 14-15 och till sist den fjärde delen, den andra fårajorden som ska förenas med de får Jesus har runt sig, vers 16. Med tanke på att vi är i påsktiden är det kanske lite märkligt att textläsningen inte också inkluderar vers 17 och 18 som beskriver hur Jesus ger och tar tillbaka sitt liv. Ego eimi ho poimen ho kalos är det fjärde och mellesta av de 7 jag är orden med predikatsfyllnad. Jag är den gode herden. Det förekommer 2 gånger i vårt avsnitt. Först i vers 11 och sedan återigen i vers 14. Här kan vi notera att Jesus tidigare i Johannes evangeliet har framställt det goda vinet i 2:10. Han har framställt sitt kött och blod som sann mat och dryck i 6:55 och lite senare kommer han tala om sig själv som det sanna vinträdet och här är han den gode herden. Bilden har sin givna bakgrund i Gamla testamentet där både jordiska regenter och Israels gud beskrivs som herdar. Det finns ett intressant mönster i den här bildanvändningen i Gamla testamentet. När bilden används för kungar eller ledare dominerar en styrelseaspekt, medan när den används om Gud är det bilden av en herde som har omsorg om och samlar ihop sin skingrade flock. I Johannes 10 är det därmed den aspekt på herdebilden som i Gamla testamentet har med Gud att göra som är framträdande. Så mot denna gammaltestamentliga bakgrund framträder Jesus här snarast som den gudomlige herden snarare än den konungslige. Och ska man leta efter ett primärt gammaltestamentligt ställe som bakgrund till Johannes 10 så är det Hesekiel 34 som både framställer Gud som den gode omsorgsfulla herden i kontrast till folkets dåliga herdar och också han som ska samla ihop de skingrade fåren. Den gode herden är beredd att offra sig själv för fåren. Ten psychen auto tithesin hyperton probaton är offerspråk. Jag ger mitt liv istället för fåren i deras ställe. Poängen är här nog inte i första hand att Jesus ska offra sig för sina får på korset utan att han som den gode herden är beredd att riskera sitt liv för fåren i kontrast till den inhyrde herden som beskrivs i följande verser och som sätter sitt eget liv i första hand. Först när vi når det andra jag är-ordet i vers 15 där Jesus säger att han ger sitt liv för fåren avses otvetydigt den förestående korsdöden. Den inhyrde herden beskrivs på följande sätt: ho mis thotos kai ok on poimen ho ok estin ta probata idia. Den inhyrde eller avlönande och inte varande herde, vars får inte är hans egna, om vi översätter det ordagrant. Vi kan titta lite närmare på uttrycket kai ok on poimen. Negationen med används i regel alltid för att negera particip. Här använder Johannes istället o, och det är det enda stället där negationen o används istället för med när det följs av particip, som är fallet här. I strikt mening beskrivs den här andre inte som en herde utan som inhyrd, som avlönad. Den som är herde är den som är ägare till fåren. Jesus beskriver sedan hur den inhyrda agerar. Han sätter sitt egen intresse först. Han flyr hellre än illa fäktar när vargen kommer. Det finns gott om beskrivningar från antiken av hur inhyrda herdar inte var tillförlitliga. Andra Mosebok 22:13 stipulerade visserligen att en inhyrd herde inte behövde ersätta ett ihjälrivet djur. Däremot så måste han ersätta ett stulet djur. Den rabbinska lagen sa att herden måste skydda jorden om den attackeras av en varg, men om två vargar attackerade kunde man inte hålla herden ansvarig för eventuella skador. Det gammaltestamentliga idealet är här dels David, som enligt första Samuelsboken 25 skyddade sina djur i alla omständigheter, och dels Gud själv som tar hand om sin flock och samtidigt utkräver förlusterna från de dåliga herdarna enligt Hesekiel 34, verserna 2 till och med 10. Problemet med den som var inhyrd var inte att det inte fanns ett ekonomiskt intresse att skydda jorden. Det var böter om man förlorade får. Problemet var att viljan, modet att skydda jorden, fattades i farans stund. Det fanns inget verkligt ömsesidigt förhållande mellan herde och får när herden var inhyrd. När Jesus upprepar att han är den gode herden betonar han hur han känner fåren och fåren känner honom. Här finns det en rik bakgrund i Gamla testamentet som beskriver hur både Gud känner sitt folk och folket känner Gud. Jag har listat de här passagerna i pdf-en till denna podden på FFGs hemsida. Den ömsesidiga relationen mellan herde och får leder Jesus till att tala om sin relation till fadern. Jesus kunskap om fadern är en återkommande tanke i Johannes evangeliet, till exempel i 7:29, 8:45 och 17:25. Men detta är det enda stället där det talas om faderns kunskap om sonen, det omvända. Till temat hör också de passager som talar om att den som känner Jesus känner fadern, i till exempel 8:19 och 14:7, och att fadern älskar dem som älskar Jesus, 16:27, precis som han älskar Jesus, 17:23. Vilka är de andra fåren som Jesus talar om då? Här finns det flera olika förslag. I Hesekiels 37 kapitel, verserna 22-24, beskrivs hur Juda och Efraim förenas i en fåra jord av Guds tjänare David. Efraim skulle i detta fall i Jesus samtid vara representerad av samarierna. Problemet möjligtvis med denna tolkning det är att samarierna redan har hört Jesu röst i evangeliet i kapitel 4. Ett andra förslag är att de här andra fåren skulle avse judar som lever i diasporan och som ännu inte har hört Jesu röst. Ett tredje, och det är den vanligaste tolkningen, det är att de andra fåren avser hedningarna, hedna kristna som genom apostlarnas förkunnelse skulle komma till tro på Jesus. Vill vi finna en möjlig gammaltestamentlig bakgrund till det, så finns en sådan i till exempel Jesaja 56, verserna 6-8. Sen är det säkert också så att vers 16 anspela på, peka tillbaka på Jesu dialog med den samariska kvinnan vid Sykars brunn, där Jesus sa att medlemskap i Guds folk inte kommer att vara begränsat i ett visst folk, utan omfatta alla som tillber Fadern i ande och sanning. 4:23-24. Till sist kan vi notera den roll som apostlarna här tillskrivs. Det är genom dem som de andra fåren kommer att få höra Jesu egen röst. Det är alltså samma grupp som Jesus ber för i sin översteprästliga förbön när han i 17:20 säger: "Men inte bara för dem ber jag", det vill säga apostlarna som är samlade runt honom, "utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig."